och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmar. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Romarbrevet. Vi har kommit till del 15. Jag som är producent och tekniker, jag heter Ulf Gustafsson.
Klockorna har klingat ut och vi är samlade för att fortsätta vårt studium i Romarbrevets tredje kapitel. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi ännu en gång får komma inför ditt ansikte. I vissheten om att du är närvarande. I vissheten om att du vill tala till oss och verka ibland oss genom ditt ord. Här nu ber vi att vi ska få öppnade sinnen. Vara mottagliga för det du vill visa oss, det du vill tala till oss. Och här vi vet att du talar på ett personligt sätt till var och en som lyssnar. Till var och en som är inom hörhåll. Här vi tackar dig för att vi kan räkna med din närvaro och ditt verk ibland oss. Amen. Jo, som sagt, vi var ju färdiga med ett väldigt centralt ställe i Romarbrevet. En av höjdpunkterna, Romarbrevet 3, vers 21 till och med 26. Där vi får höra om både rättfärdigheten och försoningen och återlösningen. Mycket förtätad text. Och så var det ju särskilt ett bibelställe, eller ett ord rättare sagt, på grekiska då, hilasterion. Det som är översatt med nådastol. Ska vi bara se här vad det står här. Honom har Gud ställt fram som ett medel till försoning. Det var nämligen så att jag glömde min bibel när jag skulle gå hit. Ja, jag har varit här hela eftermiddagen men jag fick inte med mig bibeln. Så jag har en annan bibelöversättning nu. Men vi stod det så i den folkbibeln att det stod nådastolen. Och i Bibel 2000 så stod det... Vad stod det där? Försoningsplatsen eller någonting sånt, va? Och här då i hjärts som jag nu fick med mig från bokhyllan. Ställt fram som ett medel till försoning. Men vi ska inte ta om det där som vi sa förra gången. Utan bara konstatera då att Paulus med största sannolikhet har stora försoningsdagen i bakhuvudet. Han skriver om det här. För det där hela stärjon, det var ju... locket på arken, alltså nådastolen, där var ju platsen för försoningsblodet, där översteprästen stänkte blodet. Och då blir detta med Jesus Kristus och hans död på Golgata kors, där har du blodet, där mötesplatsen mellan Gud och människor, där är försoningsblodet och där är försoningsplatsen. Så att han fångar ganska mycket genom det där enkla ordet nådastol eller hilasterion. Och där också på den platsen konstaterade vi förra gången, där uppenbaras samtidigt Guds rättfärdighet. Därför där ger Herren Jesus sitt liv, han som har uppfyllt lagen, han utstår nu också lagens straff, trots att han är oskyldig. Han gör det av kärlek till oss och därför blir hans försoningsstöd. Han behöver ju inte försonas med Gud Fader, han själv, utan han gör det här för vår skull. Han representerar oss och han gör det på ett fullkomligt sätt just därför att han är oskyldig. Det är alltså avgörande att Jesus är som ett skuldfritt offerlamm helt enkelt, va? Som det skulle vara enligt skriften. Och sådan är det med Jesus. Och i och med att den där soningsakten där han dör... och sonar all världens synd och skuld. Så är alltså det uppfyllt det negativa. Och även det, han har uppfyllt det positiva, han har uppfyllt lagen. Han har uppfyllt det negativa när han utstår lagens straff fast han inte måste. Och det här blir då ett tecken på Guds rättfärdighet. Det visar sig alltså att Gud visserligen hade hållit igen med bestraffningarna under uppskovets tid i sitt tålamod. Och hans avsikt, förstår vi, har aldrig varit att bestraffa människor. Eller att förpassa människor till helvetet eller hur vi nu tänker oss det hela. Det har aldrig varit Guds avsikt. Utan Guds avsikt och Jesu Kristi verk, det är till alla människors soning. Sen återstår ju då, när mänskligheten är sonad, så återstår ju förstås försoningen, att man återupprättar den här relationen mellan Gud och människor. Det var som jag citerade Luther här, och jag kan läsa det igen för jag tycker det var så bra. Om syndaförlåtelsen, den kan ju nu ges då på den här försoningsgrunden. Gud har rätt att ge den. Om syndaförlåtelsen talar vi på två sätt. Å ena sidan hur den förvärvats och vunnits. Och å andra sidan hur den utdelas och skänkes. Att Kristus erövrat den på korset är sant. Men han har inte utdelat eller givit den på korset. I nattvardens sakrament har han inte erövrat den, men där har han utdelat och givit densamma genom ordet, vilket också sker när evangelium predikas. Och jag la ju till en sak själv där också, nämligen att det ska ju mottagas. Så att det blir förverkligat hos individen och att vi sätts in i Kristi sammanhang. Nåja, när han gått igenom det här, så går han tillbaka till den här dialogen som han har haft i kapitel 1, 2 och 3 med den här fiktive, tänkte juden. För juden hade ju den tanken att rättfärdig det är man genom att hålla fast vid förbundet, genom att följa Mose lag och hålla sig till Gud på det sättet, så ska man då vara rättfärdig. Och Paulus, han går inte emot det. Men däremot så säger han att det är inte tillräckligt. För att Gud förväntar sig att vi ska vara fullkomliga. Och det kan man inte vara hur mycket man än anstränger sig att göra lagens gärningar. Inte fel att göra lagens gärningar, men inte tillräckligt. Man kan inte frälsa sig själv på det sättet. Utan det kan bara ske genom Guds nåd. Och när han nu har gått igenom det här så noggrant som vi gjorde förra tisdagen, så kommer han ju då tillbaka till den här diskussionen och han ställer ju frågan, vad blir det då av, med vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Nu får jag liksom titta på ett ställe, jag har två olika översättningar framför mig. Men jag läser verserna 27 till och med 31, det är det som är kvar av kapitlet. Och som vi ska göra nu, jag läser det ifrån Folkbibeln. Dock inte från Folkbibeln 2015, utan den tidigare Folkbibeln. Här står att läsa. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en. Han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Så all berömmelse, eget beröm är uteslutet. Och det är därför som det är så viktigt att se och förstå att frälsningen är helt och hållet Guds verk genom Jesus Kristus. Och sen betonar han här då att det sker i eller genom eller av tron. Och då är det så här, har jag ju räknat ut, att det där lilla ordet tro förekommer 9 gånger från vers 22. Det läste vi förra gången. Från vers 22 och ner. Och bara det avsnitt som jag läste nu senast här, från vers 27 och framåt, så förekommer ordet tro 5 gånger. Så det är alltså ett nyckelord, kan man säga, som följer, ja, ett nyckelord som följer med genom den här texten. Det här är alltså det som Paulus vill lyfta fram. Allt beröm är uteslutet, och då tänker jag på det som står i Jeremia 9. Jag tror vi ska läsa det, därför att Paulus använder sig av det, och han gör det på flera ställen. Han gjorde det i Korintherbrevet också. Så jag kan gott repetera Jeremia 9. Där läser jag ifrån vers 22. Ni kommer känna igen de här verserna. Vers 23 ska det vara. Så säger Herren: den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig. Att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Och som sagt, det här är ju ett nyckelställe. Dels så tänker jag på att det är ett gammaltestamentligt ställe. Så den tanken, idén eller hur vi ska kalla det, den är inte bara nytestamentlig. Utan det finns också i skriften här. Det här är ju 400-500 år före Kristus. Så redan då hade man förstånd att känna Herren. Att känna Herren, det vill säga att leva i gemenskap med honom. Och att man kunde bli rättfärdiggjord också genom tron. Som vi ska se i fjärde kapitlet. För det var ju så Abraham blev rättfärdig. Så det är inte några nya tankar. Men på något sätt så har de antingen fördunklats. Eller har man inte förstått det helt enkelt. Inte tagit fasta på det som är själva hjärtat i lagen. All lagstiftning har ju en anda. Lagstiftningen har ju ett syfte. Den kan ju inte stanna vid att den har yttre gärningar. Utan det finns ju ett syfte, det finns en anda, det finns någonting inre. Och det fanns det ju på Gamla testamentets tid också. Och det är det som Paulus nu lyfter fram. Och han lyfter fram det inte bara som en tro så där på Gud i allmänhet. För det kan man väl tänka sig att muslimer och hinduer och andra har också en tro på Gud. Utan för Paulus är ju tron en tro på Jesus Kristus, så som vi talade om det förra gången. Det är ju den tron som det handlar om. Och i den tron så förstår man att man inte kan berömma sig av sig själv. Utan man förstår att allting är Guds nåd och Guds verk. Och man förstår det på ett sånt sätt att det utgör själva grundvalen för det nya livet. Gärningarna är inte borta, lagen är inte borta. Men min hållning till det hela är annorlunda. Jag utgår ifrån Jesus Kristus och det som han har gjort. Det är själva grundvalen. Det är det jag hänvisar till när jag blir anfäktad. Hade jag inte det jag hänvisat till så skulle jag gå under. Det finns ju ingen som kan hålla måttet. Men nu är det inte så intressant om vi kan hålla måttet eller inte hålla måttet. Utan frågan är på vilken grund vi bygger våra liv. Jag har tänkt många gånger, inte minst under de sista 1-2 åren, så där, det här med ande och bokstav. Jag har kommit tillbaka till det här också emellanåt. Alltså ande och bokstav, vi uppfattar det som kontraster, som varandras motsatser. Men det är det ju inte. Utan man ska förstå det som så att det ena är överordnat och det andra är underordnat. Och problemet är när bokstaven är överordnad och anden blir underordnad. Det måste vara tvärtom. Men tvärtom kan det förmodligen bara vara i det som vi kallar för nya förbundet. Tyvärr så är det ju så att många av våra kyrkor och samfund, de är ju institutionella i den meningen att just administration och byråkratin och ämbeten och allt för att det är ju överordnat. Och lyhördheten och ledningen genom den heliga ande blir underordnad i bästa fall. Blir väldigt svag tyvärr. Och det, nu förstår ni ju att jag vet vad jag talar om. Men alltså, det skulle ju vara tvärtom. Alltså byråkratin, administrationen, lokalerna, ekonomin och det är ju till för att tjäna det andliga. Men det är inte möjligt i den här världen med mindre än att vi lever i det nya förbundet. Då går det. Men det är det som är så viktigt. Och samtidigt då, va, om anden är överordnad och vi lever i anden, ja, då är ju allt beröm uteslutet. För då har vi lämnat det världsliga. Då har vi lämnat den köttsliga naturen. Då lever vi i anden. Och där är bara Kristus. Så det här är en viktig passus i Romarbrevet, och vi kommer ju tillbaka till det sen i de kapitel som vi har framför oss. Inte i kapitel 4 så mycket som i kapitel 8 naturligtvis framför allt. Men det är ett tag tills vi kommer dit. Nåja, hur var det han skrev här nu? Våra gärningar, ja just det, de är utestängda. Genom vilken regel? Jo, genom trons regel. Nu kan jag se här. Jag har ju hjärts här också. Enligt den lag som gäller för tron, skriver han. Enligt trons regel, den lag. Här har vi det där som vi talade om i början av Romarbrevet, att ordet lag på grekiska nomos kan ha olika innehåll. Det är inte alltid han handlar om de 10 budorden eller Mose lag. Ibland handlar det om hela skriften. Och vid några tillfällen, inte mer än så många, 3-4 ställen tror jag, så handlar det om lag i allmänhet som en makt, som en princip. Och det är vad som åsyftas här. Genom vilken lag är vårt beröm uteslutet? Jo, genom trons lag. Inte genom gärningarnas, utan genom trons. Det används på ett liknande sätt i 7 kapitlet, vers 21. Där kan ni också se att där säger Paulus: alltså finner jag den lagen hos mig som vill göra det goda, att det onda alltid finns hos mig, och så vidare. Det är ju inte de 10 budorden eller Mose lag som du syftar på där, utan lagen som princip och som makt. Så lagen som princip och som makt, tron som princip och makt, talar om för mig att jag inte kan berömma mig av mig själv, utan jag kan bara berömma mig av det som Herren har gjort för mig. Det är inte så bara det. Vi kan ha vår stolthet, för att använda ett sånt ord, i Herren. Eller om vi uttrycker det tydligare, vi kan ha vår glädje i Herren. Tacksamhet för allt det som han har gjort för oss. Så det är alltså avgörande för Paulus att frälsningen, räddningen från den här tidsåldern, från den här världen, in i den nya tidsåldern, det nya förbundet, det är uteslutande Guds verk. Det sker alltså utan mänsklig medverkan. Även om du tar emot den genom tron och den får sitt uttryck i gärningar. Det är sekundärt, det är inte oviktigt, men det är sekundärt. För själva initiativet och själva verket, genomförandet av frälsning, av återlösningen och rättfärdiggörelsen, den är Guds helt och hållet. Det kan vara bra att tänka på när jag tänker på vänner som jag har som ännu inte har kommit till tro på Kristus och så. Va? Man kan inte gå till rätta med dem för att de inte är troende. För det är ett Guds verk. Det vi kan göra är som sagt inte att gå till rätta med andra, men vi kan berätta för andra. Vi kan förmedla Guds ord. Vi kan tala om vad Jesus har gjort på Golgata kors och vad det betyder för oss och vad det skulle kunna betyda för dig också. Så kan man säga. Och det behöver inte vara mindre effektfullt, om jag säger så. Förmodligen tvärtom, för det går ju inte att övertala någon att bli kristen. Det är bara dumt att försöka. Det skulle bli någon sorts ovanifrån perspektiv att jag kommer och talar om för andra hur de ska tro och leva. Det går ju inte. Utan här är det andra regler som gäller. Här står alltså att människan förklaras rättfärdig. Hon blir, vers 28, blir rättfärdiggjord genom tro utan laggärningar. Och här har jag nu några detaljer, kan man säga, eller kommentarer kanske är bättre att säga, som kanske inte har direkt med texten att göra, men som jag ändå vill ha med. Och det ena är ju det här att Martin Luther, han var ju väldigt kritisk emot Jakobsbrevet. Ni kanske kommer ihåg det när vi studerade Jakobsbrev, som ju handlar så mycket om gärningar. Att jag berättade att Martin Luther hade så svårt för Jakobs brev, som handlade så mycket om gärningar, så han ville till och med att man tänka tanken att utesluta Jakobsbrevet från Nya Testamentet. Och för att betona hur viktigt det här är med tron, så la han ju till ett ord som inte finns i skriften, nämligen tron alena. Alltså tron alena var som en sorts avgränsning för Martin Luther emot gärningar. För gärningarna skulle inte blandas in. Och det här är ju den undervisningen som jag har vuxit upp med. Och kanske många av er också, att det är tron alena. Men till och med tron alena kan fel uppfattat kännas som någonting, som ett måste, som någon prestation. Som man ska, det gäller att bara jag kan tro, va? Tron alena. Och då ligger tonvikten i alla fall fel. Och då var det så här då med Martin Luther, eller ja, med Martin Luther, när det gäller Jakobsbrevet, och det här tycker jag man ska ha med, nämligen att Martin Luther trodde att Jakobsbrevet var skrivet efter Paulusbreven. Paulusbreven talar ju om tron. Och så tänkte Martin Luther, eftersom Jakobsbrevet var skrivet senare, att Jakob hade reagerat på det där med tron alena och därför betonade gärningar. Och därför skrev i polemik mot Paulus. Men forskningen visar ju att det är tvärtom. Jakobsbrevet är skrivet före Paulusbreven. Jakob var ju föreståndare i Jerusalem i första församlingen. Det var ju bara judar. De uppfattade gärningarna på ett annat sätt. De inkluderade säkert tron i gärningar. Han säger ju det, Jakob, att utan gärningar så är tron död. För det hängde ihop i den judiska tron. Men det här hade inte Martin Luther klart för sig. Och därför så hamnade han så fel när det gällde förhållandet mellan Jakobsbrevet och Paulusbreven. I själva verket så finns det ju inte någon motsättning mellan Paulus och Jakob. Så den lilla biten vill jag ha med. Och sen så vill jag ha med det här också. Att när Paulus, eller förlåt, när Martin Luther lägger till ordet alena, att vi blir rättfärdiggjorda genom tron alena, så gör han ju det för att betona det som vi har undervisat om här, nämligen att det är ett gudsverk. Att människan inte kan bidra med någonting. Människans oförmåga är uppenbar, va? Utan han vill betona att det är ett gudsverk helt och hållet. Det betyder ju inte sekundärt att Paul, eller att Luther ville utesluta gärningar, för gärningar, goda gärningar, hör ju till det kristna livet också. Men just när det gällde själva frälsningen så var det tron alena. Och det är ju det här som har gjort att, och jag ska säga det också, att Luther var inte den första som skrev tron alena. För det finns tidigare kyrkostorn hos en del kyrkofäder där man har gjort samma betoning då av att det är ett Guds verk. Men det som hände i konfrontationen mellan lutheranerna eller Luther och de romersk-katolska, det var ju att det här tron alena utvecklades till en dogm. Alltså det var en trossats som var så viktig så att man till och med kan säga att det här var en av de punkter som gjorde att lutherska kyrkan blev till, att reformationen hamnade vid sidan om den romersk-katolska kyrkan. Så sprängande var det här. Och därför så ska ni få höra de goda nyheterna nu då. Nämligen att 19, det har ju varit samtal mellan lutherska kyrkor och den romersk-katolska kyrkan har ju pågått i hundratals år. Och det är på den här punkten man har varit oeniga. Det handlar alltså inte i första hand om påven eller jungfru Maria eller något annat. Avlatsbrev var ju viktigt i och för sig, men de skulle avskaffade man ju. Nej, det var det här som rörde själva hjärtpunkten i frälsningens verk. Och det som har hänt nu, det är alltså att lutheraner eller reformatoriska kristna och romersk-katolska kristna har nu hittat varandra och kommit överens. Det som gjorde att vi fick en luthersk kyrka, om det här var en av de avgörande punkterna, det finns inte kvar längre som en schism. Och det är väl härligt att höra. Och då är det så att det finns ett dokument som är undertecknat mellan katolska kyrkan, romersk-katolska kyrkan och lutherska världsförbundet. Undertecknat i Augsburg, Tyskland, den 31 oktober 1999. Det är alltså inte så länge sedan. Men det är synd och skam att det inte har spridit sig ordentligt, tycker jag. Den heter Gemensam deklaration om rättfärdiggörelse. Och det här skriver man då och skriver under efter 450 år av kyrkosplittring. Och ifrån den så hämtar jag följande mening. Och nu gäller det att hänga med här. Jag läser långsamt så ska ni höra hur just det här med tron och gärningarna det. Hur man hanterar det. Hur man kommer överens. Då står det så här. Det är av nåd alena. Och genom tron på Kristi frälsargärning. Och inte på grund av någon vår förtjänst som vi accepteras av Gud och mottar den helige ande som förnyar våra hjärtan och rustar oss för och kallar oss till goda gärningar. Det är en enda mening. Gärningarna finns alltså med, men det gäller att få det i rätt ordning. Jag tar det en gång till. Det är av nåd alena och genom tron på Kristi frälsargärning och inte på grund av någon vår förtjänst som vi accepteras av Gud och mottar den helige ande som förnyar våra hjärtan och rustar oss för och kallar oss till goda gärningar. Så då var det utrett en gång för alla. Men det är som vi har den där schismen som vi har levt med hela våra liv. Och som jag har hört, jag vet inte hur många bibelstudier om. Nu är den stötestenen undanröjd. Jag tycker det är fantastiskt. De här stora stötestenarna i förhållande till romersk-katolska kyrkan. För att inte tala om de stötestenar som vi har mot den judiska tron och traditionen. De röjs undan ganska hastigt nu. Så vi lever i en spännande tid. En upprättelsens tid. Sen skriver Paulus så här i vers 29. Nu ser jag här. Eller är Gud till bara för judarna? Är han inte också hedningarnas? Det var ju så här att nu är vi tillbaka då. Nu lämnar vi de romersk-katolska kristna. Nu är vi tillbaka till Paulus och detta med hedningarna och judarna. Och nu har vi konstaterat att man blir rättfärdiggjord genom tron. Och det må vara hänt då att vi säger genom tron alena för att betona att det är ett Guds verk. Då säger Paulus, eller är Gud till bara för judarna? Det var ju nämligen så att lagen, alltså Moseböckerna, de 10 budorden, de var ju givna till judarna. Hednafolken har aldrig fått lagen. Det betyder att hednafolken kan ju inte göra lagen, de har ju inte lagen. De kan ju inte bli frälsta då om man måste bli frälst genom laggärningar. Då är ingen hedning som kan bli frälst. För de har inga laggärningar att göra. Och då säger Paulus, kan det verkligen vara så att Gud bara är en Gud för judarna? Att bara de som har lagen och laggärningarna, bara de kan bli frälsta. Hur ska det gå för hedningarna då? Ja, då får de tänka ett varv till då, de här judarna som han argumenterar med. Och så får de ju naturligtvis säga det som alla judar vet, att Gud är en Gud också för hedningarna. Men hur hedningarna skulle bli frälsta, så långt hade de inte riktigt tänkt. Men nu när Jesus Kristus har kommit och som vår messias och genomfört frälsningen, återlösningen och rättfärdiggörelsen så, då börjar ju en ny fas i mänsklighetens historia, nämligen gå ut och gör alla folk till lärjungar. Nu ska du ut till alla hedningarna. Och då måste hedningarna, de kan ju då bara bli frälsta genom tro. För de har inga laggärningar de kan göra. Ja, då förstår juden som lyssnar till Paulus argumentation att så måste det naturligtvis vara. Jag har skrivit här, vi kan ta Romarbrevet 10. Jag har skrivit några bibelställen som talar om att Gud är hedningarnas Gud. Saltaren 47:9. Det behöver inte slå upp det, men om det är någon som antecknar. Saltaren 47:9. och Psaltaren 66:7, Malaki 1:11 och så går vi då till Romarbrevet 10:12. Där står det: här är ingen skillnad på jude och grek. Alla har de samma Herre. Och han har rikedomar att ge åt alla som åkallar honom. Där sa hedningarna också. Var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Och här går vi tillbaka till Romarbrevet 3, vers 29. Eller är Gud till bara för judarna, inte lika mycket för hedningarna? Jo visst, lika mycket för hedningarna. Så sant som Gud är en, han som rättfärdiggör de omskurna, alltså judarna, av tro, och de oomskurna genom tro. Och vi nöjer oss med det tills vidare. Jag har skrivit här också, det kanske jag ska stryka under en gång till då, att detta med att Gud är en, och alltså måste vara detsamma guden för hedningarna som för judarna, det är ju själva centrum i den judiska tron. Så jag tror inte att någon jude var beredd att argumentera emot Paulus, alltså att försöka begränsa Gud till att bara vara judisk gud. Det tror jag inte. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och att det är han är en då för alla jordens folk, som vi kan läsa i andra bibelställen, var ju rätt uppenbart. Det är själva hjärtat i den judiska tron. Så det gick inte att stå emot den här argumentationen. Jag har skrivit upp 5 Mosebok 6:4. Jag tror inte vi slår upp det, för det tar för mycket tid för oss. Men det var det som jag citerade. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Men också 5 Mosebok 32:39. Kapitel 32, vers 39. Och Jesaja, jo men det kanske vi kan ta. Jesaja 43. För här har vi 3 ställen i Jesaja. Jesaja 43, vers 10. Ja, det får man nästan ta från vers 9 då. Att alla folk har kommit tillsammans. Folkslagen samlar sig tillhopa. Vem bland dem finns som skulle kunna förutsäga sådant? Må de låta oss höra sina forna utsagor. Må de ställa fram sina vittnen och bevisa sin rätt. Så att dessa, när de hör det, kan säga det är sant. Men ni är mina vittnen, säger Herren. Ni är mina tjänare, den som jag har utvalt, för att ni må veta och tro mig och förstå att det är jag. Före mig är ingen Gud danad, och efter mig skall ingen Gud komma. Jag är Herren, och förutom mig finns ingen frälsare. Och så vidare. Jag har kapitel 44, vi ska se vad det står där då. Vers 6. Ja, så säger Herren, Israels konung och hans förlossare, Herren Sebot. Jag är den första och jag är den sista, och förutom mig finns ingen Gud. Just det, det är bibelställen som handlar om att Gud är en. Och i kapitel 45, vers 6. För att man skulle förstå både i öster och i väster att alls ingen finns förutom mig, att jag är Herren och eljest ingen. Jag som danar ljuset och skapar mörkret och så vidare. Så Gud måste ju vara lika mycket hedningarnas Gud som judarnas Gud. Så skriver han då här i Romarbrevet 3, tillbaka där, att, och det här är lite knepigt nu då, inte så mycket kanske, men lite jag ska förklara. Det står att han rättfärdiggör de omskurna av tro. På grekiska, Erik, ek. Och de oomskurna genom tro, alltså dia, tro. Så det är 2 olika uttryck. Och då är frågan om varför han har 2 olika uttryck. Och då finns det de som menar att judarna blir omskurna, eller förlåt, blir rättfärdiggjorda av tro. Det vill säga, de har ju tron och lagen och utkårelsen och alltihopa det här. Och de ska leva av den. Och om man lever av den på ett riktigt sätt, nämligen lär känna Gud genom Jesus Kristus, så är det det som blir frälsningen. Medan den då för hedningarna som inte har något sammanhang här, utan bara utan Gud, utan hopp i världen, vi blir frälsta genom tron, att det kommer till oss som en instrumentell preposition, alltså på det sättet, va. Och då är det frågan om det är så det ska förstås. Och det kan man kanske göra. Jag tror vi hade uppe det här när vi var i Galaterbrevet. För där finns ju det här med att man blir rättfärdiggjord av tro. Eller rättfärdiggjord genom tro. Sen har jag ju sett i olika översättningar att det översätts huller om buller. Så man kan nog inte dra så stora slutsatser av det här som en del vill göra. Men Paulus skriver 5 gånger att vi rättfärdiggörs genom tron. Att vi får tron, den kommer till oss utifrån, va, till våra hjärtan. Det skriver han i Romarbrevet 3:22. Det var ju det vi läste förra gången. Och här har jag ju hjärts framför mig, det står det genom tron där. Och vers 25, 3:25, där står det genom tron också. I alla fall i hjärts översättning. Och i vers 30, där står det också genom tron. Och så står det också i Galaterbrevet 2:16 och Filipperbrevet 3:9 att vi rättfärdiggörs genom tro. Tron är alltså medlet. Vi förlitar oss på Guds gärning. Men så är det ju så att Paulus är, och nu är vi tillbaka till det som vi nuddade vid förut. Paulus är ju egentligen en mästare på att hålla ihop tro och gärningar. Det kan inte vara så att man blir frälst, född på nytt, eller hur du vill uttrycka det, genom att man tror på Jesus som en engångsföreteelse. Utan tron är ju en relation till Gud. Alltså den tar ju sig konkret uttryck. Det är ju makt, en kraft som är verksam, alltså gärningar. Och det här är inte Paulus främmande för, utan tro och gärningar, det hör ihop. Och det var ju det som Jakob skrev i sitt brev också, innan Paulus skrev sina brev. Jag säger det här därför att det kanske är viktigt att vi har det också. Och det här med dia och ek, det kan man också förstå som så att vi tar emot genom tron. Men när vi har rättfärdigheten i oss, Guds ande i oss, det nya livet i oss, då lever vi av tron. Det vill säga, ordet äck, det används till exempel när man med en hink tar upp vatten ur en brunn. Då tar man av brunnen. Och på samma sätt är det att vi har som en brunn i oss. Vi har det nya livet i oss. Men vi lever av detta. Så rättfärdiggörelsen hos oss, det är ju att vi lever av rättfärdiggörelsen. Alltså det är någonting som är pågående. Alltså vi kan inte tolka detta med tron alena på ett sånt sätt som om det bara var tron och sen ingenting annat. Det går inte. Utan det hänger ihop. Så jag tror att båda de här tankarna måste man ha med samtidigt. Jag höll på med Romarbrevet kapitel 8 häromdagen. Och där står det någonting om att... hur det nu är formulerat, men vi som lever efter anden, och vi talar om att vandra efter anden, vi kommer till det sedan, ja, men det är ju presens. Det är någonting som pågår hela tiden, det är någonting som vi lever i och av och för. Och den dimensionen tror jag är jätteviktig, inte minst i våra lutherska sammanhang där man ibland frestas till att stanna vid att, ja, men du är ju döpt. Eller du är döpt och konfirmerad. Men lever du i dopet och konfirmationen då? Alltså det är ju inte engångshändelser som vi tillgodogör oss. Det är ju ett liv som vi tillgodogör oss. Dopet och tron, hur mycket sakrament det än är, både det ena och det andra, är ju inte självverkande på det sättet som att det är gjort en gång för alla. Utan det är en kallelse i detta. Jesus Kristus kallar dig nu att vara hans lärjunge, säger vi varje gång vi döper. Så därför tror jag att det här med både dia och ek kan ha sin poäng. där uttrycket att vi lever av rättfärdigheten, alltså äck, hämtar upp och lever i det. Det finns 10 gånger. Bland annat i Romarbrevet 3:30. Och det var det som vi läste. Han rättfärdiggör det omskurna av tro. De lever alltså av den tro som de har, av det tro och det förbund som de är insatta i. Eller i kapitel 5, vers 1. Då vi nu har gjorts rättfärdiga av tro, äktro, har vi frid med Gud. Här kan jag tala om för er, fast det vi behöver ni inte veta egentligen, men här har Gerts översatt genom tro, fast det står äck. Så det är inte konsekvent i översättningarna. Och jag tror att det kan ha att göra lite grann med vad man har för lära eller förståelse, uppfattning av det här. Kanske. Nåja, och sen är det ju Galaterbrevet 2:16 och 3:8. Förresten, Romarbrevet 1:17 står det också äck. Vi ska se där, vad står där då? Det är ju själva devisen för hela Romarbrevet. Den rättfärdighet som kommer från Gud uppenbaras nämligen i evangelium av tro till tro. Sen kommer det. Det är som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro, alltså äktro. Summa summarum, det här är någonting som ett liv som vi lever helt enkelt dagligen. Jag har ju följt den här Fitzmaier, Josef Fitzmaier, en känd katolsk exeget, duktig sådan. Han noterar att det finns två olika uttryck, rättfärdiggjord av tro eller genom tro. Och så säger han att det kan inte betyda att judar och hedningar blir rättfärdiggjorda av eller genom, alltså på två olika sätt. Så säger han. Jag har ju nästan antytt motsatsen, men ni får tänka som ni vill. Jag har gjort en antydan och jag kan ju inte bättre än Fitzmaier, så nu vill jag verkligen inte göra. Men jag tänker ändå att judarna på något sätt har ett företräde genom sitt sammanhang. Och de ska leva av detta sitt sammanhang. Och det betyder naturligtvis att de ska tro på sin Messias också. Och sen är det ju dessutom så här, om du tittar i vers 31. Som om det vore att stryka under just det här som jag sa. Paulus slutar ju kapitlet med, upphäver vi då lagen genom tron? Tvärtom, vi stadfäster lagen. Så det är ju, och det är ju judarna. Och de blir rättfärdiggjorda av sitt sammanhang, av lagen, av vad Kristus har gjort, har uppfyllt lagen. Och då befäster de, stadfäster lagen, de förverkligar lagen på det sättet. Nåja, vi behöver inte göra allt för stor sak utav det där, men jag ville ändå ha med det. Jag kan konstatera däremot med John Stott, en annan exeget, att Paulus så här långt, och nu får ni liksom 3 punkter och det är inte någonting nytt, men för det första så har han alltså gjort som så nu, Paulus, att han utesluter all egen berömmelse. 2, han har jämställt judar och hedningar. För hedningar kan ju också bli frälsta. Och 3, han utesluter all laglöshet eftersom lagen blir gällande. Och det hade vi på någon ytterligare någon vers tidigare också, att lagen blir gällande. Så vi är inte laglösa, utan vi lever i laguppfyllelse. Sen kommer vi då till, nu har vi gjort färdigt det här 3:e kapitlet. Och det som händer nu i 4:e kapitlet, som är slutkapitlet i den här första huvuddelen, det är att Paulus närmare går in på hur vi blir rättfärdiggjorda. Alltså vad det betyder det här, att vi blir rättfärdiggjorda genom tron. För om han har sagt det och varit så tydlig, till och med tydligare än jag, för han var ju kortare här. Jag var lite mångordig. Men om nu Paulus har varit så tydlig, då måste han ju ha skriftbevis på det. Man kan inte som Paulus bara säga saker och ting om det inte är grundat eller hämtat ifrån skriften. Och nu har han det 4:e kapitlet, ett helt kapitel som handlar om hur skriften talar om det som Paulus har försökt säga. Och vi hinner ju inte gå igenom det fjärde kapitlet, men vi hinner i alla fall säga någonting om det. Och då vill jag först påminna, innan vi läser fjärde kapitlet där, eller inledningen, först påminna om att Abraham levde innan lagen var given. För lagen kom ju genom Moses. Och Moses levde ju 400 år efter Abraham. Så Abraham hade ingen lag. Det vill säga, och det är därför Paulus väljer det här exemplet. Paulus kunde ju inte göra, eller förlåt, Abraham kunde ju inte göra några laggärningar. Det fanns ju ingen lag. Så Abraham, han blev rättfärdiggjord genom tron. På något annat sätt kunde han inte bli rättfärdiggjord. Alltså ett ganska starkt skriftbevis om man tänker på att han riktar sig till judarna. Eran egen stamfader blev rättfärdiggjord genom tro. Han var inte heller, som vi ska se när vi kommer längre ner här, han var inte omskuren. Och det var ju ett resultat av lagen, omskärelsen, som ju var själva yttre tecknet på att man var upptagen i Guds folk. Abraham var inte upptagen i Guds folk. Utan Abraham, som man nästan kan kalla för den första juden, han hörde tilltalet ifrån Herren Gud. Och han satte sin lit till det. Det vill säga, han hade ett riktigt förhållande till Herren Gud i den stunden. Och därför förklarar Gud honom för rättfärdig. Det vill säga, Gud och Abraham har ett rätt förhållande till varandra. Det här är kapitel 12. Sen kommer alltså första Mosebok kapitel 12. Och sen kommer första Mosebok kapitel 15. Där Gud ingår ett förbund med Abraham. Där han kallar Abraham att leva i fortsatt gemenskap med Gud. Och så ingår de förbund och den här eldslågan och så vidare som går fram och tillbaka. Och det där det står i första Mosebok 15:6 vill jag minnas, att Abraham förklaras rättfärdig genom tron. Och det finns då hela det här kapitlet, fjärde kapitlet i Romarbrevet 4, är då ett enda stort skriftbevis för det som Paulus har talat sig varm för. Och då brukar man läsa det kapitlet i tre delar. Och det får väl vi göra också. Och den första delen är verserna 1-8. Abraham trodde på Gud, alltså det var det som är poängen där. Och den andra delen är vers 9-12. Där står nämligen att Abraham förklaras rättfärdig medan han ännu var oomskuren. Och sen är det den tredje, sista delen i fjärde kapitlet, verserna 13-25. Där Paulus visar att löftet som Abraham fick står fast för alla hans avkomlingar. Jag ser att vi har några minuter kvar, så att vi gör nog som så att vi läser de 8 första verserna då, och sen så ska jag krångla till det lite för er med en översättning här. Men vi läser först. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Saliga är den man som Herren inte tillräknar synd. Så det är den första tredjedelen, och det är ju inte bara Abraham utan det är också David. Så han får ju två exempel här, två personer. Men nu ska ni höra det här krångligt med översättningen. Den första versen var väl inte så lätt att förstå, va? Nu vet jag inte hur det står i era översättningar. Det kan stå på fyra olika sätt här. Om vi har fyra olika översättningar. Här i folkbibeln som jag har, det står det: vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Och det som gör att det är svårt att översätta den versen, och det här är speciellt nu till Erik som kan grekiska. Det andra hoppas ni hänger med. Det som gör att det är svårt att översätta den här versen, det är ordföljden. Därför de två sista orden i meningen är katasarka. Och katasarka, bokstavligt översatt, betyder efter köttet. Och då måste man bestämma sig för om de orden efter köttet ska hänföras till Abrahams person. Så att han blir vår stamfader efter köttet. Eller om de där två slutorden katasarka ska hänföras till hans sätt att vinna, att få, bli rättfärdig förklarad. Och då blir det två olika översättningar. Och nu har jag då i folkbibeln, vad jag hade här, läser jag: vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit katasarka, alltså enligt köttet, genom gärningar helt enkelt, om man skriver om det. Så har man översatt det där. Och när jag satt och jobbade med det här, nu är det ganska länge sedan, för jag har gjort en liten not här, så står det så här: i skrivande stund upptäcker jag att folkbibeln 2014 har ändrat i översättningen. Så att man kopplar det till stamfadern istället. Då blir ju översättningen: vad kan vi nu säga att vår stamfader efter köttet Abraham har vunnit? Frågetecken. Det blir en annan översättning. Så där måste man då bestämma sig för hur man vill ha det. Och då får ni alltså två olika översättningar. Eller tre ska ni få innan vi är färdiga. Och då gör Fitzmaier, som ju är outstanding i det här. Han gör som så att han stannar inför den regel. För det finns ju språkregler när man översätter. Den regel som säger att man ska som första alternativ ha det alternativ som är svårast. Därför att om det finns efterkonstruktioner och tillägg och sånt, då försvårar man i regel inte en text, utan man förenklar det ju, så att det ska bli begripligt. Så man föredrar därför den svårare. Och den svårare är då att relatera det här till Abraham. Till Abrahams person. Och då blir översättningen: vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham, alltså efter köttet, vår stamfader efter köttet Abraham har vunnit. Så det är det ena, och det är väl så folkbibeln har ändrat det till då. Och det andra översättningen, ser ni, har skrivit fel här också, det är typiskt. Det andra översättningen, det är då: vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit enligt köttet? Det vill säga på köttets väg genom sina gärningar. Och så hade ju alltså folkbibeln det tidigare. Jag vet inte hur det står i Bibel 2000. Är det någon som har den här? Ingen som använder den.
Vad innebär bär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar?
Okej. Okay. Där har man undvikit problematiken. Och det tycker jag man har gjort. Och för det var tredje då, jag sa det tredje. I Gerts översättning som jag då fick med mig. Där står det så här: vad kan vi nu lära av Abraham, vår jordiske stamfader? Så, och jag väljer ju då att ansluta mig till den här lite svårare varianten då, som inte är så svår utan det blir ju enklare för oss på svenska. Vad ska vi säga att Abraham, vår stamfader efter köttet, vann, eller han har vunnit? Så vill jag ha det. Och det är möjligt att man kan skriva om det som Gerts har gjort. Och vad kan vi nu lära av vår Abraham som är vår jordiske stamfader? Så här knyts det alltså an till stamfadern. Och det är väl det som är själva poängen med det här exemplet. Det som är viktigt för Paulus är ju inte att tala om... Ja, det viktiga är ju att förankra den här undervisningen om att man blir rättfärdig genom tron. Den ska förankras i en historisk person. Det ska knytas till Abrahams person. Och han är ju deras person efter köttet, deras jordiske stamfader. Och det är det som då är huvudpoängen. Och sen så står det då, hinner vi med det nu då? Ska vi se här. Nej, det gör vi inte. Vi får nog stanna där, så får jag plocka upp tråden där nästa gång. Men ni ser att i vers 2 står det om, nu måste titta rätt, om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar. Och det var ju det då som var frågan om vi ska förstå den där första versen. Då har han ju något att berömma sig av, men inte inför Gud. Så det skulle kanske kunna vara den översättningen också. För jag menar att Abraham trodde på Gud och att det räknades som till rättfärdighet, det var ju viktigt, det var ju själva tesen. Men att han trodde på Gud, det betydde ju också att han levde och gjorde gärningar därefter. Så att det är liksom riktigt båda två, va? Och därför så tror jag ändå att det är riktigt att knyta det till Abrahams person. Att det var han utav alla människor som betedde sig på det här sättet. Vi får be. Herre, vi tackar dig för att vi får den här tiden att tränga ner i ditt ord. Och vi ber att du genom din ande talar till oss och visar oss vad ditt ord vill säga oss. Herre, att också vi som är utan lagen och utan omskärelse och sabbatsbud och allt vad det är för någonting, också vi kan bli rättfärdigförklarade. Därför att vi tar vår tillflykt till det som du har gjort för oss genom Jesus Kristus. Herre, det är mer än nog det som du har gjort. Herre, vi vill ta dig på orden och leva i gemenskap med dig genom Jesus Kristus. Tack för din heliga ande som förnyar våra hjärtan och ger oss Jesu Kristi sinnelag. Och som lockar oss att göra goda gärningar i ditt namn. Herre, tack för att vi får leva ditt liv här på jorden. Inte bara som individ utan kanske ännu mer som gemenskap. Herre, vi tillhör dig. Vi tillhör ditt hushåll, din kropp. Vi är levande stenar i ditt tempel. Herre, vi tackar dig för det. Och tack Herre att det är förankrat i den heliga skrift. Att det var så du verkade redan hos Abraham. Vi prisar dig för dina verk och dina under. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är Romarbrevet vi håller på med och det här var del 15. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Och producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Vill du höra bibelförklaringar direkt i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Efter sändningen så kommer det sändning ifrån Radio MF. Du får lyssna till deras söndagsgudstjänst i Missionskyrkan.
Har människan sitt ursprung med